Välkommen till Slaget efter 12. Jag heter Stefan Winiger och den här Brexit-historien, den släpper oss inte, eller vi kan inte heller släppa den. Det är ett drama som fortskrider här. Vi hörde just här att nyheterna har idag rapporterat att Theresa May kommer utmanas om partiledarskapet i sitt eget konservativa parti av de konservativa falangen, så att säga, nu man får rätt sida på det här. Ikväll, det vill säga att onsdag kväll, kommer det att hållas en misstroende omröstning om hennes ledarskap, och man anser att om hon skulle falla som partiledare, då är också hennes dagar som premiärminister räknade. Men vi är inte riktigt där ännu. Vi ska tala om detta här med Julian Garner, som är dramatiker och regissör, brittisk sådan, bosatt här i Finland. Välkommen till Slaget efter 12.
Hej, hej.
Vi har Rickard Huso, svenska Yles Europakorrespondent, på plats i London. Hej, Rickard.
Hej, hej.
Välkommen till Slaget efter 12. Och Heidi Hautala, Europaparlamentariker för de gröna ifrån Strasbourg. Välkommen till Slaget efter 12.
Hej och god morgon.
God morgon, god morgon. Ni har haft ett dramatiskt dygn i Strasbourg. Heidi, om jag bara får kort höra, hur har du upplevt det?
Nog har det varit en chock och stor sorg det som hände på gatorna ungefär klockan 8 lokal tid igår. Och det betydde att många sen blev liksom infängslade i parlamentsbyggnaden. Och det är många som har sovit på golvet här, till exempel min hela besättning, alltså mina assistenter har alla sovit lite på golvet, om de har nu sovit alls. Själv hade jag inte tillgång till den stadsdelen där mitt hotell finns, så jag sov några korta timmar på en bänk av ett annat hotell.
Oh ja, det är en tragisk händelse igen, alltså en julmarknad som blivit attackerad. Vi hoppas att de griper den skyldige, men vi ska tala om Storbritannien här och Brexit. Ska jag börja kort med Julian Garner. Du bor sedan länge utanför Storbritannien, men har så här mycket god insyn och många känslor för vad som händer. Hur känns det att vara britt idag?
Aha. Som jag sa tidigare, att det är att det är liksom, man har blandat känslor. Men jag tycker att det som vi ser i Storbritannien nu är faktiskt en demokrati som funkar. Mm-hmm. I och med att befolkningen splittras i två, mer eller mindre, och en lösning måste finnas, och en demokratisk process till sig att det blir mycket diskussion, och det är det vi ser egentligen, att Storbritannien funkar som en demokrati, och demokrati är ganska messy ibland, men det är ingen teknokratisk stat Storbritannien, så det är liksom en demokrati mot en teknokratisk enhet, kanske vi ser nog.
Intressant. Rickard Huso, du som följer vad som händer på plats i London här, hur ser det ut från ditt perspektiv?
Ja, jag har talat med många här i London under de senaste dagarna, alldeles vanliga Londonbor, och intrycket här är väl det att många börjar vara ganska trötta, kan man säga, på hela den här Brexit-diskussionen. Många här hoppas att man skulle komma fram till någon slutsats i den här frågan, så att säga det vanliga livet kan fortsätta här, och att man kan börja fokusera på andra angelägenheter. Den här frågan har ju upptagit, så att säga, den offentliga diskussionen i flera år nu, Brexit. Sen om man ser på situationen förstås politiskt här och det som händer idag, så blir det ju ytterst intressant att se hur det går för Theresa May i den här interna förtroendeomröstningen, som då alltså handlar om hennes förtroende inom det konservativa partiet, inte i parlamentet i stort.
Heidi Hautala, ska jag också ställa en fråga till dig här då, att det här nu fanns äntligen, kom man överens om ett avtal om Brexit med Storbritannien. Theresa May for hem och kunde inte lägga fram det i parlamentet. Hur resonerar du kring det?
För det första så har jag förstått att det är inte många som blir tillfredsställda av det här fördraget av 585 sidor. Så det finns ingen majoritet, och det är därför mig nu har liksom handlat på ganska säga, det finns många, många olika steg från veckoslutet tills idag, och sen nu får vi den här förtroende omröstningen om hennes öde. Men det som är problematiskt för henne också är att EU har ju sagt direkt att det här är det bästa vi kan erbjuda er. Så det att hon skulle komma tillbaka till någon sån här förhandling i Bryssel kommer nog sannolikt inte att leda någon vart. Så det problemet. Och där, alltså, jag har ju min egen ställning i frågan. Jag har nästan hela vägen trott att Brexit inte kommer att ske. Och nu kan jag säga att många av mina brittiska kollegor och experter här i Europaparlamentet och kring parlamentet tycker att det finns en väldigt stor chans att det här liksom people's vote, alltså en andra omröstning mot slut, kommer att ta rum. Men problematiskt är det också att vi rinner ut med tiden. Alltså det här 29 mars är väldigt nära, och Europaparlamentsvalet är 27 maj. Så hur kommer man att klara det här? Men det som var väldigt avgörande var att Europadomstolen, EU-domstolen, beslöt på måndagen att det är faktiskt så att Britannien kan ta ett enskilt, alltså ensidigt beslut att dra ur den här processen som baserar sig på artikel 50 i EU-fördraget. Så att det liksom gör det lite lättare att argumentera för att alternativet att Brexit inte kommer att ta rum alls. Det blir starkare.
Julian Garn, du skakar på huvudet här.
Jag bara tänker att det är klart att det var antagligen så var det meningen från EU:s sida att göra det lättare för Brexit att sättas till sida. Men om det händer så blir det en katastrof för Storbritannien liksom rent demokratiskt. Jag menar, som jag sa, att jag upplever att landet splittras i två, åtminstone två, för att det också finns de här krånglen mellan Skottland och Nordirland och så vidare och så vidare. Men det som blev sagt igår angående den här avgörelsen angående artikel 50 var det gör oss i Storbritannien, eller det gör folk i Storbritannien som mer rädd för framtiden. Om en regel kan bara sättas till sida av en politisk orsak. Det låter inte bra.
Kan jag bara tillsätta här att ifrågasätter du EU-domstolens självständighet?
Som personligen, jag ska inte sätta mig in, jag ska inte stå fram som en expert på det här, men på en diskussion som jag hörde igår på The Spectator podcast, så var det en ganska stor diskussion runt det här. Jag vill själv aldrig ha tänkt på det, men det är någonting som jag tror upptar folk att domstolen, det verkar som om domstolen kan ta en avgörelse som bryter sina egna regler för det passar liksom politiskt. Så att det här är det jag sa i början, att en del folk i Storbritannien lägger fram det där att EU är mer en teknokratisk enhet. Som för exempel Yannis Varoufakis har sagt flera gånger att no one negotiates with the EU. Du får en möjlighet och det är liksom, man kan inte förhandla.
Det är alltså tidigare grekiska finansministern som är känd EU-kritiker också ju.
Riktigt.
Så jag måste nog ännu en gång säga att den här diskussionen om EU-domstolens liksom politiska beslut är nog någonting som är en del av den här brittiska liksom berättelsen om EU, om den här legenden att det är liksom en teknokrati och att det är liksom politiska beslut som bara liksom överför nationerna och Britannien i sin storhet. Så jag tycker inte alls att den här debatten verkar på något sätt sitta liksom övertygande.
Ja, jag tycker att jag tycker att du har fel, alltså det, på det sättet att man inte kan ha en diskussion om det. Att,
visst kan man ha en debatt, men man kan ha olika meningar.
Jo, det är klart. Mm. Det är klart vi kan. Mm.
Rickard Husso, som journalist, du som följer det här på något sätt, har i det här, alltså kulturer, är det det som är i kärnan, att man egentligen förhandlar fram ett avtal som man ju så här i efterhand kunde tycka att det borde väl Theresa May ha begripit att hon inte får med sig parlamentet på och ens tar emot det och far hem med det. Alltså, var brister det?
Ja, alltså det har väl brustit egentligen, ska vi säga, år 2016 redan i samband med dels de löften som man gav inför den här omröstningen, sen de förväntningar som då britterna hade inför och efter det här resultatet och sen det man hade kommit hem med från de här förhandlingarna. Förhandlingarna helt enkelt att de löften man gav inte alla kunde förverkligas, så det har ju då liksom uppdagats väldigt tydligt i samband med de här förhandlingarna. En allmän uppfattning verkar ju nog vara det att många nog inser att Theresa May egentligen inte har haft hemskt mycket större möjligheter att förhandla sig fram till något bättre, så att många här i London till exempel så säger ju nog att de förstår och att de till och med respekterar Theresa May för den insats hon har gjort, men att helt enkelt hennes förutsättningar att förhandla sig fram till något bättre har varit helt omöjliga, givet då att EU också förstås måste värna om sina intressen i den här frågan. Sen skulle jag komma till det här med berättelser, alltså det är ju intressant det här att man kan tycka naturligtvis då att man har den här juridiska biten, det som EU-domstolen har beslutat om, och sen har man det som man kan kalla berättelsen om skillnaden mellan Storbritannien, skillnaden mellan EU. Man kan tycka att det här är någonting kanske som mer så att säga för liksom inte är juridiskt bindande, men berättelsen så bidrar ju ändå till att skapa verkligheten, och det är någonting så att säga som ändå i någon bemärkelse, åtminstone politiskt sett, är en realitet, så vi kan inte helt frånse heller den här uppfattningen och synen och självbilden som präglar den här diskussionen här.
Heidi Hautala, håller du också med om att det är orealistiska förväntningar egentligen som har från brittisk sida som har varit
problemet? Ja, alltså man kan ju gå tillbaka till juli 2016 då man röstade om det här. Och jag har blivit bekant med olika traditioner av direktdemokrati och folkomröstningar. Och jag måste säga att om vi följer den schweiziska modellen som är den liksom mest utvecklade modellen av direktdemokrati, så det var ju inte allvarligt det som hände. Alltså det var ungefär så här att hi guys, shall we leave the EU or not? Och nu förstår man vad det innebär, det här 585 sidor och lite liksom löften om framtiden. Så jag tycker att det är helt berättigat från den demokratisynpunkten att man skulle ha en sån här liksom people's vote, alltså en andra folkomröstning om det här. Ja, och det som Julian sa om att så skulle landet splittras minst i två, så tycker jag att landet är väldigt splittrad ändå, så att tyvärr ser det ut till mig så att det är nu väldigt svårt att undvika att landet splittras.
Ja, ursäkta, jag är enig med dig, alltså den är redan splittrad, den har varit splittrad i två år, och så det, ja, det var
minst.
Ja, åtminstone. Jag menar, Storbritannien är en samhälle som lever med splittrande liksom hela tiden. Som en kultur så är den är väldigt konfliktfull och har alltid varit det. Så man pratar om britterna vill ha, det är det som är problem, att halvparten av britterna vill ha en sak och den andra halvparten vill ha en annan, så helt annan sak. Och det är inte den delen där nu liksom handlar det inte om konservativ och labor, så för att den här splittrande går som över partilinjerna. Men vi är van i vår tradition att ha liksom konflikterna öppet, så att det står, man ser det i hur för exempel parlamentet arrangeras, att man sitter emot varandra och debatterar. i motsättning till Europaparlamenten som är en vad heter det, som är mer en arena. Jag har sagt det jag skulle säga. Det här,
alltså vi, om vi säger så här då, om vi ska fundera lite kring det brittiska systemet. Det första som Theresa May gjorde när hon insåg att hon måste ställa in den här omröstningen i parlamentet om det här utträdesavtalet, det var ju att hon for till Den Haag, hon for till Bryssel, hon for till Berlin och se om det finns något mer att hämta som jag kan lova. Och det blev ju kalla handen i princip. Jag tror i Berlin låste sig bilen, så hon kom inte ens ut ur limousinen där. Men om vi ska, så att det är väldigt lite att hoppas på några eftergifter från EU eller några fler att motkommande. Man har en syn från EUs sida att man har kommit redan Storbritannien ganska mycket till möte, så att säga. Det här brittiska, om jag säger så här, jag målar upp en bild här, att plötsligen såg vi här sen 2016, vi hade en brittisk konservativ som där det fanns figurer som Boris Johnson och andra, och sen fick plötsligen Labour också en väldigt yttervänster anti-EU partiledare. Alltså det plötsligt uppstod det över natt nästan ett helt nytt Storbritannien än det som vi har haft att göra med tidigare. Vad säger ni om
jo,
den bilden?
Kan jag svara på det?
Du får börja.
Ja, jag börjar. Jo, jag tror att det här är en tecken på vad som har hänt med EU. Jag menar, om vi ser på missnöje med EU, den har sina den har kommit till syne i många, många land i EU. Jag menar, det som händer i Storbritannien är kanske inte den största eller farligaste situationen egentligen. Men att EU klarar inte att, att jobba igenom de här konflikterna, de här diskussionerna, till att man kommer fram till en om inte en enighet, åtminstone en status quo som folk kan liksom underteckna. Det finns i Storbritannien de som har tappat av EU var de som i huvudsak stämde emot. Men taparen i andra land också gör sig väldigt synlig nu, för exempel Frankrike och i de östeuropeiska länderna. Så EU verkar för mig som EU kan inte jobba igenom de här problemen. Vi har ingen liksom forum som funkar. Och det betyder att det sitter en lock på det och att det pressar sig fram till slut i odemokratiska metoder.
Det är intressanta frågan om Storbritannien. Du svarade om EU. Vad säger Heidi Hautala? Fick vi ett annat Storbritannien var egentligen det här jag funderade kring?
Ja, alltså det här med missnöjen med EU i olika EU-länder, det är klart att det finns mycket av den. Men jag skulle vilja påstå att en sak som har liksom bidragit till det här stora missnöjet i Britannien är att det här liksom Britanniens parlament har väldigt lite att säga om EU-politiken. Det är liksom regeringens angelägenhet helt och hållet. Och därmed blir situationen väldigt diffust, alltså att det är inte riktigt förstå, man kan inte förstå vad egentligen händer i Bryssel, vad gör den brittiska regeringen där. Det är lite olika i Finland, alltså Finlands riksdag är helt engagerad och har sina kompetenser om lagstiftning i EU. Och det leder till det att diskussionen om inhemsk politik, EU-politik är väldigt mer liksom tillsammans. Och det kan vara en sak som bidrar till det, att i de länder där parlamentet är aktivt deltagande i Tyskland, i Finland, i Estland, jag tror att i Österrike, så har liksom finns det mindre möjligheter att skapa såna här berättelser som inte egentligen stämmer i verkligheten. Men jag har samma mening med Rickard Husu, att berättelserna skapar en realitet, en verklighet som måste sen liksom tas i akt.
Rickard Husu, är det så att du som nu alltså har talat med många britter de senaste dagarna i London, är det på något sätt den här, det finns en trötthet med den här konflikten, eller är det här på riktigt? Tycker man det här?
Alltså det finns samtidigt som det finns en trötthet så finns det ju fortfarande också, man kunde säga så att det finns egentligen tre läger, att det finns de här så att säga som vill lämna unionen och som vill lämna den med bullar och bång utan någon som helst avtal, och sen har vi de som vill stanna i unionen och det är ju de som vi ser till exempel demonstrera utanför parlamentet och drabba samman där och diskutera och debattera med varandra i hårda ordalag, men sen tror jag ju att det finns så att säga också en så att säga tredje grupp där emellan som kanske inte gör sig hörd så väldigt högljutt, som då på sätt och vis kanske just det skulle backa upp Theresa May och hennes avtal, som så att säga ser att någon typ av konstruktiv lösning behövs här. Och det ska vi också komma ihåg att det finns ju väldigt många rörliga väljare, om man säger på det sättet. Alltså alla britter har ju ingalunda slagit fast sin åsikt i den här frågan, utan alla opinionsundersökningar visar ju på att det så att säga i mitten finns väldigt många britter som så att säga står och väger lite som i det här läget så att säga inte är riktigt säkra på vad de tänker. Och det här, och det är ju någonting som talar för att man skulle ordna en sån här andra omröstning, att man ännu skulle kolla vad britterna anser. Men samtidigt ska det nog sägas att det ingalunda är problemfritt att ordna en sån här andra folkomröstning. Experter som jag har talat med här i London så säger att det börjandes från vilken fråga man ska ställa, alltså att det nästan skulle bli omöjligt för parlamentet att besluta sig för vilken frågeställning man väljer, att en andra folkomröstning skulle stupa på det.
Mm. Om jag kan kommentera det här så föreslår jag att kanske frågan skulle vara att bör Britannien godkänna avtalet som har förhandlats i Bryssel, eller ska man inställa Brexit?
Det är det här som People's Vote-förespråkarna. Det är det som People's Vote-förespråkarna anser. Men å andra sidan så skulle det här knappast duga för de som vill att Storbritannien lämnar unionen, så skulle knappast godkänna det här i och med att de ser en risk för att den här realiteten då förverkligas, att man stannar i unionen. De anser då att det ska finnas så att säga ett tredje alternativ då som är en hård Brexit. Det här blir väldigt, väldigt, väldigt knepigt, och sen är det framförallt den här frågan, om man skulle ordna en andra folkomröstning, skulle man knappast hinna med det före slutet av mars då det är tänkt att Storbritannien ska lämna unionen.
Jo, det är sant. Jag förstår att valkommissionen säger att det skulle ta ungefär 6 månader. Men att kanske det är någonting som ännu kan klargöras.
Det är ju, alltså, det här, nu är vi ju så här inne i detaljer om som oerhört avgörande förstås i det här skedet. Den 29 mars borde Storbritannien lämna EU. Nu vad hinns med, hinner man ordna omröstningen? Men om jag tittar här på Julian Garner som sitter bredvid mig här. Alltså, vad vill folket? Om man nu bortser från de här tekniska frågorna som kan ställa till vad som helst.
Men vem är folket? Det är det som är problemet. Jag har hört en kommentar här för kanske några veckor sedan som sa att Theresa May borde ha försökt att sälja sin lösning som att hon har lyssnat till referendumsresultat, att folk är splittrad, att det vi behöver är en kompromiss. Man måste komma ihåg att lika många är missnöjda med lösningen att den är för hård som de som är missnöjda för att den är för mjukt. Mm. Och det är den diskussion. Jag är helt enig med Heidi där hon sa liksom, ingen tog referendum liksom för allvar. Alltså det var för att ingen trodde att det ville gå igenom. Liksom. Ingen trodde att det skulle vara en majoritet för att komma ut. Det är därför jag tycker själv att det, om man kan utsätta en stund så att folk kan faktiskt fokusera på verkligheten. Det, men ja, det är inte därmed sagt att det blir enighet bland britterna. Britterna är inte eniga med varandra, så det är väldigt, väldigt sjeldent att vi är eniga med varandra. Och vi är en väldigt dramatisk folk faktiskt. Och tycker om den här adrenalin som pumpas genom. Men så, en kompis som jag sa på telefon igår, han sa att ja, men man kan säga mycket, men det är inte tråkigt här.
Jag måste säga att jag älskar faktiskt mina brittiska kollegor över partigränserna. Kanske ett undantag är UKIP.
Ja, det förstår jag.
Men det ser ju ut som att vi har en premiärminister som har ett kamikaze-uppdrag egentligen. Vem skulle lyckas med det här? Du har alltså splittrade britter, en europeisk union som sådär tänker, okej då, vill ni verkligen? Alltså, sådär ska komma fram till någonting och sen finns det verkar inte finnas någon politisk opposition i Storbritannien som är så här värd namnet som emot heller.
Den politiska opposition för ögonblick, det vill säga Labour alltså, och SNP, Scots Nationalists, de har upptagen av sin egen agenda. Jeremy Corbyn ser möjlighet att tvinga fram en folkomröstning. Inte en folkomröstning, en val. Nyval. Ja. Han ser att det finns en möjlighet att vi kan få en arbetarparti eller Labour-regering. Så att jag upplever att allt som han och John McDonnell, som är hans strategist, allt de gör jobbar emot liksom det målet. Att kunna tvinga fram en nyval. Scots Nationalists vill också, de har sin egen agenda. De har absolut ingen, liksom, de vinner ingenting av att försöka lösa den här problematiken för tillfället.
Vad menar du?
Jag menar att den krisen förtjänar det som de är ute efter.
Jag måste nog säga att de här SNP-kollegor sitter i min grupp. Ah. Jag har en stor uppskattning till vad de sysslar med. Alltså Alan Smith var ju en av dem som drev den här saken inför EU-domstolen. Och han är liksom allvarligt bekymrad om att Skottland blir tvungen att lämna EU.
Så jo, det är jag, liksom förstår hans... det. Jag förstår det. Jag försöker inte säga att de jobbar, misstänksamt. Jag tror att Scottish Nationalist Party, de har sin mandat från folket, och den var enorm under den sista val. Så att jag försöker inte ifrågasätta vad det gör, men jag ser att den förde till att situation för Theresa May är, som du sa, liksom är omöjligt. Men jag märker, jag ska bara nämna, går på Guardian. Och Guardian är liksom väldigt, väldigt emot Theresa May. Har varit det hela tiden. Så de var ute på gatan.
Tidningen The Guardian.
Tidningen The Guardian, ja. De var ute på gatan och pratade med folk om vad de syns. Och det de upplevde var att många nu har sympati för Theresa May. De tycker att hon får en väldigt dålig behandling av sina kollegor. Det är jag är inte i landet, men då jag var där under sommaren så upplevde jag att folk var irriterad av hur parlamentet liksom uppförde sig. Så att det kan hända att en ny val inte går på som Jeremy Corbyn hoppas. Jag tror att Theresa May har vunnit mera liksom respekt från flera folk än vi tror. Det är liksom en känsla, en magkänsla som jag har.
Ja, personligen tycker jag att Jeremy Corbyn är en väldigt usel figur i politiken.
Jo, det är han.
Rickard Husu, vad sa du?
Nej, alltså det är precis min iakttagelse som jag var inne på här tidigare, just att det ändå tycks finnas en respekt för Theresa May, och det är någonting som kanske talar för också om vi tänker på den här förtroendeomröstningen inom de konservativa, som kan påverka stämningarna inom det partiet. Det faktum ändå att det tycks finnas en respekt också över partigränserna för Theresa May, och just kanske då i jämförelse med det största oppositionspartiet Labour, att många väljare kanske då inte är väldigt förtjusta i det som de konservativa har på gång för till tillfälle, men att Labour inte heller egentligen förmår presentera riktigt något alternativ. Och just som Julian var inne på här, att det så att säga inom oppositionen mellan de här olika oppositionspartierna i parlamentet inte heller finns riktigt någon gemensam agenda, utan att det nog är inrikespolitiken väldigt långt och de respektive politiska målen som de här partierna har som dominerar den här diskussionen. Och det är därför som det är så svårt så att säga att komma fram till en konstruktiv lösning. Vi ska inte glömma att det fortfarande finns stora inrikespolitiska frågor. Om man följer den inre logiken till exempel hos Labour, så är ju deras primära mål att fälla regeringen och bli så att säga det regerande partiet trots Brexit, ska vi komma ihåg. Mm.
Ska vi ta de här sista minuterna av slaget efter 12 och fundera på här, är det någon som är bekänt av idag att Theresa May skulle falla som konservativ partiledare?
Nej.
Nej, kort och bra svar. Vad säger ni andra?
Jag vill inte förespå någonting, men det kommer att bli intressant att följa med dagens händelser i House of Commons.
Rent politiskt så kan man väl se då att förstås den här Brexit-falangen inom de konservativa, de hoppas ju förstås, jag menar deras motiv här bakom att överhuvudtaget lyfta upp den här frågan är ju förstås att fälla mig och försöka få en partiledare då som skulle vara mer positivt inställt i ett utträde utan något som helst avtal. Men det intressanta med den här omröstningen ännu ikväll är ju det att om det då går vägen för mig, det vill säga om det är så att hon får förtroende inom sitt konservativa parti, så då är hon skyddad enligt partiets interna regler i 12 månader. Det vill säga då kan man inte på nytt ställa henne inför en sån här förtroendeomröstning. Så det kan hända så att säga att imorgon så vet vi på sätt och vis kan det hända också att Theresa Mays ställning, åtminstone inom sitt eget parti, är betydligt starkare än den är nu ännu ikväll.
Men är det inte så samtidigt att den här omröstningen ikväll nödvändigtvis inte löser problemet att om det är med eller utan mig så är liksom alternativet helt liksom öppna?
Det är ju öppna och det är ju det som också May påpekade här innan jag lyssnade på hennes tal utanför Downing Street, och det hon säger ju är att det förändrar ju inte förhandlingsläget med EU. Precis samma kontrakt kommer fortfarande att finnas på bordet och det ändrar inte heller på aritmetiken i det brittiska parlamentet, det vill säga mandatfördelningen är precis den samma och ledamöterna i det brittiska parlamentet är precis detsamma och deras åsikter. Så en ny partiledare skulle ha precis samma utmaningar som Theresa May.
Ja, om the backstop kunde lösas så ville DUP i Nordirland stämma med. De vill stödja Mays lösning och då går det igenom. Så det är en liten del av det hela som faktiskt är kritiskt.
För att förklara då, så backstop, det är den klausul som gör att om inte man inte har kunnat lösa den här frågan om landgränsen mellan Nordirland och Irland på den irländska ön så att säga, mellan Storbritannien och Irland där på Irland, att då om man inte kommer fram till en bra lösning, då kommer Storbritannien förbli i tullunionen. Och det är det som hardliners med Brexit säger, att ja, men då är vi ju för evigt bundna, för då kan man ju så här bara säga att vi kommer inte överens. Och det är därför de inte är emot. Det är en stor stötesten här som ännu ingen har kunnat lösa.
Riktigt.
Och det är det som Theresa May nu när hon reser runt och försöker in i det sista förhandla. Hon försöker nu få mer garantier från EU då det gäller den här backstoppen. Men problemet här är ju det att så länge ingen kommer på ett alternativ till den här backstoppen, hur man ska undvika den, så kan man ju komma med vilka politiska deklarationer som helst i riktning mot parlamentet. Men alla är ju medvetna om det att så länge ingen kommer på en konkret lösning hur man ska undvika det här, om man inte vill riva upp innehållet i det fredsavtal som man med möda hade utarbetat på den irländska ön, så är det ju så att man kommer att sitta fast i den här backstoppen.
Jag håller helt med Rickard i den här frågan. Man kan ju tro på underverk och under, men det är svårt att säga att det skulle uppstå ett under.
Nej, men det som är mest problematiskt med backstop är att, eller som jag har förstått det, är att EU måste vara enig om att backstop kan slutas. Liksom att EU att Storbritannien kan inte bara stiga ut, de har ingen kontroll över den situationen.
Nej, precis.
Och det, men vem går in i det där? Vem vill gå in i en sån lösning? Att du kan bara liksom fixa den här när vi säger att du får lov.
Ja,
jag tror att det är helt orealistiskt och jag tror att EU vet vad de gör. Alltså det vet jag.
Nej, men jag tror också att det här grundar sig djupt i EU-lagstiftningen. Så att man kan ju inte liksom bara hoppa av det här liksom
man hoppar
juridiska...
av, men Heidi, man hoppar av den här med artikel 50.
Nej, inte av. Alls. Man har nu liksom tolkat vad det innebär.
Ja, jag har tolkning. Alltså, tolkning. Mm. Okej. Okay. Mm. Ursäkta, jag är ganska kinesisk på det.
Okej, du är brittisk. Yeah.
Nej, i det här tillfället så är jag där. Jag har faktiskt bott i Finland i 20 år och före det så var jag 16 år i Norge. Men när det kommer till saken så har man mina känslor.
Nej. Så, ja. Hjärtat talar, då är man där man har är uppväxt ifrån. Hörrni, tiden är slut. Jag tackar så mycket Heidi Hautala från Europaparlamentet, Richard Huso, korrespondent på plats i London och Julian Garner, dramatiker och regissör här i studion i Böle för att ni diskuterade Brexit med mig. Tack så mycket. Stefan Winiger heter jag. Ni kan lyssna på programmet igen på Yle Arenan och vi hörs igen. Ha en bra radioeftermiddag. Tack och hej.